Den röda gröden i våra hjärtan brinner alltid starkt för vårt lag. För allt som vi gjort och för allt som vi är i varje slag. Vi känner den röda gröden i våra hjärtan brinner för allt som ska ske.
Podden om Kalmar HC görs i samarbete med Mad Group International. Alla intäkter från sponsorer går oavkortat till Kalmar HC. Stort tack Mad Group International för ert engagemang i podden och i Kalmar HC.
Staplarna rullar här så vi kan bränna igång. Ja. Mm. Jag kan, däremot så kan jag starta upp det här lite mer officiellt och säga varmt välkommen tillbaka till podden om Kalmar HC, Viktor Torala.
Ja, tack så mycket. Tack.
Kul att du är med igen. Idag är tanken att vi ska summera den första säsongen i Hockeyallsvenskan med Kalmar HC.
Ja, det känns roligt att få vara med igen. Mm. Tycker ändå, nu är det ju en bättre situation, ett bättre läge att kanske ha lite mer summerande svar än vad det var senast.
Ja.
Ja, mitt inne i allting.
Ja, men vi har ju varit väldigt tacksamma för att du har tagit dig tiden att vara med både inför säsongen och mitt under säsongen. Så. Men vi förstod ju på dig i mitt under säsongen avsnittet där att ja, det är lite svårt. Du får svara lite politiskt korrekt och mörka lite granna. Men idag kanske vi kan lägga ut texten lite mer.
Ja, det är väl ambitionen i alla fall.
Härligt.
Men hur har tiden varit här nu efter ni åker ut? Sätter ni er ner och går igenom säsongen och liksom gör någon form av avslut eller hur fungerar det?
Ja, exakt. Det blev vi. Det tog ju slut en. Jag för mig att det var en torsdag för oss. Så då kom vi hem fredag morgon. På lördagen hade vi alla våra exit-samtal med spelarna. Så då blir det en lång dag med mycket, mycket, mycket surr. Fast det var ändå rätt bra i år. Jag tror vi klarade det på 7 timmar. Det är ganska bra. Vi hade ett tajt schema, men vi höll det bra utan att samtalet för den skulle bli lidande. Så det var väl nummer ett. Sen har det varit under den här veckan så med tillsammans med sportcheferna och sådär. Och så har vi i tränargruppen har några saker nästa vecka. Det så där vi kör våra exit. Där är också. Vi lämnade lite mer tid för att landa och reflektera ordentligt före vi tar det i tränargruppen. Och lite samma sak med sportchefen, att vi låter det gå några dagar. När det inte är samma sak med spelarna som där man kanske av respekt för att någon kanske har lite mer bråttom att ta sig hem till ett annat land eller någonting sånt där. Vill ta det så fort som möjligt. Så ungefär så har det varit, men sen är det precis som med många andra saker att när det blir ett, oavsett hur en säsong slutar så blir det ganska abrupt från 100% inne i bubblan till noll. Och då blir det lite proppen ur. Och det har varit mycket, mycket, mycket sova för min del.
Men jag tänker du säger det här, bussresan hem. Jag tänker du som lever i den här torktumlan. Hur är bussresan hem från Karlskoga? Är man helt tom när det inte finns någonting? Och jag tänker att i vanliga fall kanske du och Oliver sitter och pratar om nästa match. Liksom.
Ja, men det är en ganska konstig resa på det sättet. Mm. På något sätt försöker man sammanfatta. Och jag tror alla funkar annorlunda på det sättet. Att för mig blir det ofta... För mig är det ganska lätt att acceptera saker i stunden och inte vara för upphängd. Så att för mig funkar det så att det tar kanske några dagar för då känslorna ändras under en period på några dagar. Och det är likadant efter, det är en mycket längre version av hur det funkar efter en förlust. Att efter en förlust där säsongen kommer fortsätta så... då för mig är det också ganska lätt att de första 2 timmarna att bara leva i en acceptans av att det här hände och så vidare. Men sen först kan man bli frustrerad mitt i natten istället eller något sånt där. Och så blir det efter en sång är det att istället för 2 timmar så kanske det tar 2 dagar före man kommer till nästa. Men där tror jag alla är olika på det sättet. Att vissa är ju långt mycket mer frustrerade kanske de första 2 timmarna och sen kan man släppa det. Och likadant efter en säsong att det är mycket jobbigare direkt efter. Men sen redan nästa dag känns det enklare. Men där är alla annorlunda. Men för mig är det, för mig fungerar det så. Att det är först de här, när det kommer till dag 2, dag 3 och dag 4 som man verkligen kommer dit.
Ja, jag förstår, det måste vara en mycket märklig bussresa på något vis. Alla ska hem till Kalmar, men alla har på något vis olika mål efteråt i alla fall. För att alla ska hem till Kalmar, men det är inte träning och matchförberedelse som kommer, utan alla ska vidare. En del ska spela någon annanstans, en del ska fortsätta i Kalmar HC och en del, ja, inte vet jag, en del ska till andra länder och så vidare. Ja. Annars har ni ju ändå haft liksom en gemensam nästa hållpunkt när ni har satt er i bussen. Nu blir det liksom 40 olika hållpunkter för alla som sitter i bussen. Det blir nog lite annat.
Exakt. Ja. Exakt. Och sen lite snabba puckar på ja, men när blir exit-samtalen. Och för spelarna internt också en avslutning med varandra och sånt där.
Det är många spelare som har lämnat och gjorde ganska snabbt, förstår jag. Mer eller mindre alla de internationella killarna har lämnat Kalmar vid det här laget, va?
Jag har inte faktiskt full koll på exakt vilka som är kvar och vilka som inte är det, ska jag känna. Men ja, det brukar ändå vara så. Jag vet att vissa av olika, alltså privata anledningar har mer bråttom än andra. Mm. Jag vet att en del är kvar, det har jag koll på i alla fall. Men inte sen exakt, alltså punkt och pricka, vem är vart längre. Det vet jag inte, men jag vet att en del är snabba. Men vissa är kvar, vet jag, för vi har varit i kontakt häromdagen med en spelare och så vidare.
För nu bedriver ni ingen, vad ska man säga, ingen träning för A-laget eller någonting sådant, utan nu är det helt och hållet i idling mode och planeringsmode för kommande säsongen.
Exakt, att nu själva den verksamheten är, vi är mellan säsongerna, att sen om ett tag framåt, så vilket vi inte har spikat när, men det kommer en försäsong som, eller en fys-säsong som ska påbörjas. Men just nu är vi fortfarande emellan där det är mycket analyssäsong och sammanfattning.
Vad tycker du om det då? Är det känns som att det är någonting som Viktor Torala tycker om. Sitta och grotta.
Jo, ja, exakt. Det gör jag ju. Och det är många delar. Dels en ordentlig utvärdering av säsongen från, alltså dels ett hockeymässigt, alltså rent hockeymässigt perspektiv, men sen också ur ett ledarskapsmässigt och ett, vad ska man kalla det, en händelsemässig sammanfattning och en analys av vad hände när och varför och så vidare. Men sen är det också den som jag kanske tycker är roligast på det sättet är ju den hockeymässiga, att såklart under resans gång att det kommer nya idéer och man ser saker, en utveckling av hur vi tränar och spelar och så vidare som vi vill implementera för framtiden. Här måste vi bara mer liksom säkerhetskolla idéerna och jämföra med om det här är rätt nu när det finns lite mer tid för det. För oftast så är det så att det kommer många bra idéer under en säsong. Sen är alltid balansen om man vill implementera det där och då eller låta det växa och utveckla sig och sen göra det först ännu mellan säsongerna. Och där beror mycket på kanske storleken av idén. Mm. För man vill inte vända 180 grader på någonting som fungerar på det sättet.
Skulle du vilja ta oss med på din analysresa lite grann, just om spelet, liksom, vad det var ni började med där när ni samlades i augusti och hur det sen liksom, hur det fortplantade sig genom hösten, vintern, våren? Jättestor fråga, men ja, gör vad du vill med den.
Bred är den, det är ja. Den absolut. Nej, men alltså i grund och botten så själva spelmässigt är att det finns vissa saker i våran balans som vi kommer behöva titta på och ta några varv och fundera kring ordentligt. Att vi summa summarum så hade vi en väldigt bra offensiv i spelet 5-5 och inte en tillräckligt bra defensiv i det spelet. Och sen finns det olika saker där som hänger ihop. Men för oss det viktiga är ju att Kalmar HC ska vara Kalmar HC på det sättet. Den här säsongen så vi ser på de analytiska siffrorna att vi tjänade mer på våran offensiv än vad vi förlorade på våran defensiv dock. Även om det var att vi kanske gav upp lite för mycket i den här ambitionen. Men våran defensiv som inte var tillräckligt bra är långt mycket närmare ett snitt eller ett mellanskikte i ligan än vad våran offensiv är. Att våran offensiv står sig mycket längre ifrån på ett positivt sätt mellan skiktet i ligan och ett snitt än vad våran defensiv gör. Att den är inte, vi var inte tillräckligt bra, men den är samtidigt väldigt, väldigt mycket närmre. Så att vi har en positiv separation på offensiven ser vi som en väldigt bra sak. Men även där tittar just nu för det mesta jag på lite saker om hur våran offensiv ska kunna hjälpa våran defensiv, framförallt på ett mycket bättre sätt. För att någonstans så är det så att en defensiv handlar inte om bara spelet utan puck i egen zon, utan det är ju alla moment av spelet kan hjälpa och facilitera en ramstarkare defensiv på det sättet. Och det är väl någonting som är viktigt också, att som vi tittar på, att hur ska spelet med puck kunna facilitera ett spel utan puck på ett lite bättre sätt, och där det blir enklare. Framförallt handlar det mycket om att det ska vara enkelt att vara effektiv. Och det finns lite punkter där som vi tittar på. Och för oss, om man tar tillbaka att tycker att framförallt till en början på säsongen var framförallt något som stack ut med vårat spel som gav en ordentlig effekt på det var att Vi började säsongen som ett extremt hårt arbetande lag. Sen tyckte vi inte att vi kanske genomförde hela säsongen på det sättet. Att vi tappade lite i arbetskapaciteten tillsammans på det sättet. Men det var där som vi tyckte att det började. Och tycker att de första 25 matcherna är vi egentligen spelmässigt bättre än de sista 25. Och där inte vi lyckas ta exakt samma steg genomgående i vårat spel som krävs för att kunna alltså upprätthålla den kvaliteten. Sen så är det i poängmässig utdelning, så det har inte jag exakt koll på, men jag har för mig att vi ligger rätt lika på båda halvorna. Mm. Vilket för en nykomling brukar det vara, historiskt sett brukar det vara ganska tydlig skillnad i att den första halva så tar en nykomling mycket mer poäng än den andra halva. Vi låg rätt lika, för att även om vi inte lyckades hålla det tempot i den spelmässiga utvecklingen som vi ville, så var det andra faktorer istället som ledde till att själva i resultatet så blev det inte så stor skillnad. Men vi tycker att det fanns kapacitet att kunna göra ännu bättre och kanske göra något så ovanligt som att faktiskt ta mycket mer poäng den andra halvan än den första. Mm. Vilket nykomlingar sällan gör. Och det kan man ju se på med ett otal exempel i den här ligan och i SHL också, där det brukar vara ett tema eller
ja,
när det kommer till nykomlingar.
Det var många olyckskorpar som kraxade att ni skulle dala där efter jul.
Ja, ja, exakt. Man kanske hade väntat på det lite. Men
jag brukar säga att jag delar in delar upp säsongen i tre perioder. Att ni har starten och så har ni ett mellanläge och sen en avslutning. Men nu pratade vi med Jakob Blomqvist där i början. Och han upplevde då, nu får du rätta oss här nu när du kan summera bättre, att, jag menar, att ni började så jäkla frejdigt med ert spelsystem. Men sen så sa han att när ni startade om det, han att ni drog tillbaka det lite. Kan det ha gjort att mittenperioden, jag vet att det var skador och sjukdomar, men att man blev lite passivare och då tappade man lite den här edgen som ni hade i början när ni kanske, alltså ni chockade varenda lag de första 10 omgångarna kanske?
Jag håller inte riktigt med, för det var inte så att vi drog tillbaka någonting, att visst vi försökte justera till vad är den här gruppens väg till framgång. Sen är det så att det är ju ändå en tydlig trend och en plan som finns, att så vi tränar alltså väldigt hårt, kanske inte nödvändigtvis i volym och antal gånger, men i vad innehåller själva träningen, att det är intensitet, att våran träning är rätt hård fram till någon gång i januari, och därifrån så, ja, men det beror lite på spelschemat. Nu hade vi en väldigt intensiv period, det tog slut lite innan den här intensivaste matchperioden där vi hade 14 matcher på 33 dagar som började i slutet av januari, att någon gång där i mitten av januari så lättades träningen ganska mycket. Men den här intensiva träningen är ju till för att vi under en startperiod, om vi kollar på det i tre delar, att den första tredjedelen och försäsongen sätter en stor grund till vad vi ska göra, och den leder till, och så här har det varit ofta under min tid i Kalmar HC, att just en sån här decemberperiod blir lite lidande. Det har varit så alla tre åren egentligen, att liksom december har inte varit en stark månad för oss. Och det är någonting som, för att kunna sätta den här grunden ordentligt under den första tredjedelen som vi har helt enkelt fått upp. För sen tvärtom så har det istället varit så att den här januari-februari-perioden har varit en stark period istället, och det är någonting som vi har som vi ger upp för att kunna ta. Och även om vi inte lyckades fullt ut i de spelmässiga kliven därifrån, så var det ändå någonting i just det här att för oss att ta lika många poäng på båda halvorna är ändå en positiv grej, för att det är en stor utmaning. Och nu vet jag inte om det landade på exakt lika många, men jag vet att det var ungefär jämnt fördelat. Och om vi kollar på så som vi delar upp säsongen, så att den här säsongen jobbade vi mycket i perioder om 8 matcher där vi kollar på olika saker, men där lämnade vi de sista 4 matcherna utanför det för att det skulle vara öppet för vad behöver vi göra för olika scenarios. Men då är det våra sista 2 8 matchers perioder är säsongens 2 starkaste 8 matchers perioder. Och den här december blir ofta lidande, vilket såklart, det är inte det att vi vill ge upp, lämna massa poäng och möjligheter på bordet. Men för att kunna få sen tillbaka det, och det tyckte vi var en positiv grej, att av de sista liksom 2 8 matchers perioderna, så att de 16 matcherna var resultatmässigt ändå våra starkaste, fastän vi tyckte att spelmässigt så borde vi kunna ha kunnat växa upp lite till.
Intressant. Mycket intressant. Och när är det man ska vara som bäst under en hockeysäsong? Är det i november eller är det i mars-april?
Ja, exakt. Det är väl det som är tanken. Det är tanken, att kunna bli bättre hela tiden.
Ja, mycket intressant. Sen hade ni ju, som Mackan var inne på också, december, även om ni kanske var nedtränade då, eller vad man ska kalla det, så hade ni ju ett jäkla läge med sjukdomar och skador just då också, som liksom, det synkade kanske lite taskigt.
Ja, exakt. Sen är det ju säkert så att det är ju en del av en utvärdering också, att jag tror inte vi var nedtränade med slitna sen, men sen är det också så att ofta så blir det att liksom en sån här sjukdomsperioder, det kan man också påverka genom hur vad man gör annars. Ibland så det finns ju bara någonting som heter otur, att det är fel virus som kommer in vid fel tillfälle, så är det ju absolut, men också att det har ju också att göra med hur slitna kroppar och knoppar är när vi kommer in dit, att såklart det påverkar också en del av det. Så att jag tror att det var en kombination där, att såklart december hade gått bättre ifall vi inte hade haft samma situation, men samtidigt så finns det ju också en korrelation till det. Det ska man ju inte slå ifrån sig det ansvaret om att en del ligger ju faktiskt i planeringen på det sättet, att där såklart vi kan göra saker som påverkar, men sen behöver man alltid ha den här isen i magen på det sättet, att ha en plan och tro på en plan och veta att gör vi det här bara ordentligt, så kommer vi få tillbaka det. Och det var ändå någonting som visade sig stämma även den här säsongen.
Men om man pratar, alltså i din roll, som du säger så här, med intensitet på träningarna. Vi tar Västerås-matchen där, när det var, tror det var Linus Lind som hade sagt till Johan innan, att får vi ihop 3-5 idag så är det ett under liksom. Hur blir det också att bedriva träningarna när man kanske inte är fullt lag, utan man kanske är 12 man på is? Gör det också svårare att behålla den här intensiteten?
Ja, både ja och nej. Jag tror att den matchen, var det en av mellandagsmatcherna kanske?
Ja, annandag jul.
Ja, exakt. Då hade vi någon jäkla feber som gick runt och som inte ville släppa. Men såklart det blir en justering också i stunden av vad kan vi göra? Vad är möjligt, vad är rimligt att göra? Det är inte bara att nej, men den 27 juli så bestämde vi faktiskt i schemat att så här kommer det vara, och sen gör vi det. Utan såklart det blir en boll på uppstuds, när speciellt när man jobbar med människor, så är det den här balansen att ja, vi behöver ha en plan och vi behöver ha en större vision och en större bild hela tiden, men sen i stunderna att det behövs en justering och en flexibilitet, absolut.
Du säger jobba med människor, och det är det ju i allra högsta grad i en lagsport som ishockey. Det har ju i ditt lag, Viktor, både tillkommit och försvunnit en hel del spelare längs med vägen. Hur har det funkat att slussa in så pass mycket nytt längs med vägen som du ändå har fått?
Det är en väldigt stor utmaning. Så är det ju. Vad som hjälper är att vi var alla medvetna om det från dag ett. Och någonting som vi pratade om, att så här kommer det vara för att av nödvändighet. Det är egentligen inget sätt som vi vill jobba på i Kalmar HC, och inte ett sätt som vi har jobbat på tidigare. Och det försökte vi vara väldigt tydliga med. För att det sätter stora utmaningar i att kunna få ihop en grupp med människor som lag, när det blir att balansen inne i en grupp förändras hela tiden. För att på det sättet som det händer i år blir på ett så onaturligt sätt, att det blir hela tiden att det ändras från toppskiktet av den spelmässiga hierarkin. För oftast är det ju att även om det händer mycket, så är det om inte alla skikt av den spelmässiga hierarkin, så är det framförallt inte att det är det här toppskiktet som ändras och folk flyttas ner och så vidare. Att det blir ganska onaturligt och väldigt någonting som ja, men det kanske egentligen bara var jag som hade varit med om någonting liknande tidigare. För att och det är så extremt. Och det är en väldigt stor utmaning att få till det. Och det är någonting som såklart inte vi heller lyckades fullt ut med den processen. Att den är så pass svår. Sen, för det är väldigt svårt för... när det blir i princip, det är inte en spelare som tar ett kliv ner, utan det är kanske 12 spelare som tar ett kliv ner när det tillkommer 2 nya i oktober. Och det är väldigt svårt, även om vi har pratat om det och även om man är medveten som individ om det. Och man i princip har köpt det, men det är en helt annan sak när det väl händer. Att så sitter en spelare där, vad fan, men varför, jag kan ju spela powerplay, jag har ju spelat powerplay, varför spelar inte jag powerplay nu, för jag har ju visat att jag kan. Och det är väldigt svårt i stunden att acceptera någonting. Och nu tog jag bara ett exempel som är väldigt konkret och enkelt att föreställa sig. Så det är en ruggig utmaning, tyckte vi. Det vi kan säga är att vi gjorde ju vårt bästa med det, och jag tyckte, när jag säger vi så blir det ändå allihopa i liksom ledare, spelargrupp, att försöka göra det bästa av situationen, veta att det här är inte optimalt, men att inte hänga oss upp på det, utan att ge upp den prestigen och helt enkelt försöka göra det bästa av det. Och sen tycker ändå mot slutet av säsongen att det är, hade en positivitet i det hela. Det var väl mycket det vi jobbade med sista 8 veckorna ungefär, att bygga på den här positiviteten för att skapa ett go och ett driv framåt. Och där kan jag tycka att vi gjorde, fick till någonting som kändes positivt.
Men jag tänker också att det är ju en resultatinriktad bransch du jobbar i. I de här lägena, när man vinner matcher och det kanske kommer in nya spelare, är det lättare då att folk accepterar sina roller kontra att man, ja, men, kanske kommer in i, ja, vi säger i december och den gick lite tyngre. Är det svårare för spelare då kanske, alltså, att ta att man kanske får spela lite längre ner och inte får spela powerplay?
Jag tror varken eller egentligen.
Nej.
För jag kan säga å ena sidan varför det skulle vara lättare när det går väldigt bra, men å andra sidan varför det skulle vara mycket svårare, för att det just går väldigt bra just nu. Varför ska man börja röra om någonting eller börja laga något som bevisligen just här och nu inte är sönder, för någonting som kanske kommer behövas om 15 omgångar och så vidare. Och samma sak när, om det går sämre, så kan det vara å ena sidan lätt att ja, det går såklart, ja, det här räcker ju inte till just nu, såklart någonting måste hända. Men å andra sidan finns det ju alltid ett driv hos en tävlingsmänniska, en tro på att ja, men får jag en chans till, en match till, så det här kommer ju vända. Jag är så nära just nu så lyckas jag inte, men jag är så nära och så vidare. Alltså, och det drivet måste ju finnas där, annars är det tufft att ställa sig ut på en hockeyplan om inte den tron finns. Att jag kan ändå göra det här eller bidra till det här, till den här gruppen och så vidare. Även om jag inte har gjort det igår och i förrgår, så kan jag göra det idag. Och den är helt naturlig och den behöver ju finnas där. Annars är det väldigt svårt. För då är man helt beroende av på hur det har gått igår och i förrgår. Om inte den tron, om den tron bara kommer via resultat, så blir det ju väldigt, väldigt svårt.
Ja, jag förstår det. När man tittar på det utifrån då, alla de som tillkom till er grupp, jag förstår att det är inte alltid lätt att liksom få ihop den nya gruppen, få in folk i det nya spelsystemet och så vidare. Men när man tittar på det utifrån så ser man alla som tillkom till ert lag under säsongen, så känner jag att det är ju ingen av de tillskotten som inte liksom, som ni inte lyckades att få in. Jag menar, Tim gick in väldigt bra. Sean Budria tog en liten stund, men till slut kom han igång i det också. Samma sak med AJ. Jag menar, Kim Strömberg och Leppi, när de kom, det gick ganska fort för dem att hitta sin plats och sin roll och börja producera. Och sen efter jul så kommer Luca och Linus Skager in. Och alla de här som kom in, Engstrand också under hösten, alla som kom in i ert lagbygge under säsongens gång. Jag känner att det är inte någon som man känner inte riktigt kom in i Kalmar HC så att säga. Det känns som att alla kom in och bidrog på ett väldigt bra sätt.
Ja, men det håller jag med om. Och så är det ju. Och men varenda individ hade sina unika förutsättningar. Och till dels vad var startpunkten, dels när det kommer till förväntningar om exakt vad som just du ska bidra med in i det här. Men jag håller med dig.
För det är ju inte helt ovanligt att man tar in värvningar och sedan så blir det inte så bra som man hade tänkt sig. Det är ju ganska vanligt. Jag menar, man kan titta på vilka lag som helst, SHL eller Hockeyallsvenskan, så ser man att man har inte den hitraten som jag tycker att ni har haft på era tillskott.
Ja, en del av det tror jag beror på såklart det är en komplimang och en cred till sportgruppens arbete med att rekrytera spelare när det gäller scouting och referenser och sätta en prestige i personligheter också. Att såklart det är en stor del av det, men en annan är också där att det lite som du var inne på, det var inte varenda spelare som var som hade, inte alla hade samma resa, om att man kommer in match 1 och direkt visar att men titta på mig här, det sitter direkt och det här kommer bli jackpot från början och det här känns jättebra från dag 1, utan för vissa tog det lite längre tid. Men där tror jag också att en del av det handlar om att ha ett tålamod med människor, och att där kände vi att för vissa tog det längre tid, men att vi hade en bra person med det här som ville göra det här från men på rätt sätt. Och det tog för vissa lite längre tid, absolut. Men vi var, när jag kan säga att många andra klubbar istället kan ta ett snabbt beslut och byta ut den spelaren, så ville vi ge den möjlighet att försöka hålla kvar och jobba med personen för att få fram en prestation. Och just det här tålamodet tror jag var, det var viktigt för ganska många av de spelarna som du nämnde. Men sen också med det i tanke, det var också väldigt nödvändigt för oss, för hade skulle vi inte haft den inställningen och attityden, så då skulle det blivit ännu mer svängdörrar i truppen, och det hade inte varit bra för någon. Men så har vi egentligen gjort under mina år här från dag 1 att vi har börjat med en tro på människor istället för enbart titta på hockeyspelaren och vad kan du göra idag. Utan en tro på att så länge vi har rätt person som vill jobba för det, som vill utveckla och är intresserad av det, så då kommer vi kunna ta den hockeymässiga delen dit den behöver komma.
Men jag tänker när vi tar Lucas som exempel då, som kommer mitt under säsongen. När han kommer till Kalmar, sätter du ner och går igenom liksom, det här är vårt spelsystem och det här är din roll, och liksom, hur lång är en sån introduktion egentligen, eller kastar man honom rakt in?
För oss som vi gör det, där har vi ändrat lite approach till det, men för oss som vi gör det är egentligen att till en början så tar vi lite KHC hockey för idioter, liksom en for dummies version. Bara för att, och det handlar egentligen om att inte ha ett informationsöverflöd, för att speciellt när det är ett nytt land och en ny liga, så det är så mycket som är nytt. Och för en sån kille är det är både nytt land, ny liga, det är större rink och allt som har att göra med kulturen och bara liksom handla i mataffär, allting är annorlunda. Det blir ännu viktigare att så hockeymässiga inte blir också för stort direkt. Utan där har vi en for dummies version som vi fokuserar på framförallt första veckan. Och sen börjar vi gå in i detaljer den andra veckan. Och sen Tidigare har vi istället försökt ge all information direkt, men det har visat sig att det är inte lika effektivt. Men det är bättre att vi har landat i att det är bättre att göra så här, och sen kommer det stegvis. Men sen är det oftast med spelare som kommer från, framförallt när de kommer, ja, men till den här ligan, när de kommer från det här East Coast Hockey League, som ändå är en, där, som inte är en högre nivå utan en jämförbar nivå på sitt sätt, en väldigt annorlunda men på ett sätt jämförbar nivå. När man kommer från ungefär en liknande nivå, så då har vi ju märkt att det tar ofta 10 matcher ungefär, ge och ta. För någon tar det några färre, för någon några fler att komma in ordentligt i det spelmässiga. Och Luka var ett praktexemplar, för det var exakt den 10:e matchen som hans spelmässiga del började lossna ordentligt.
Ja, himla fin kemi med Leppaus i några veckor där.
Ja, absolut.
Vi pratar om spelare, integration i laget och utveckling och sådär. Jag vet att senast vi pratades vid så frågade vi dig om det var någon eller några som du var lite extra liksom imponerad av, eller som du tyckte hade tagit stora kliv under säsongen. Då var det svårare för dig att svara. Jag vet att du svarade att de unga backarna är jag imponerad av. Men nu när du tittar tillbaka på det, vem eller vilka tycker du tog störst liksom utvecklingssteg individuellt i laget året som gick?
Det är såklart svårt att... Det är svårt att inte börja med till exempel Erik Norén då. Ändå har haft en resa här i Kalmar, som kom hit för 3 säsonger sedan som en renodlad defensiv sargutback, och som enligt det här, nu citerar jag honom och inte mig själv eller någonting, men som enligt egen utsago typ sa att ja, men knappt hade varit över offensiv blå. Liksom så. Och den resa som han har tagit till att idag så, ja, men på den här nivån så ses han som en tvåvägsback som har sina styrkor i defensiven. Och det är en jättestor skillnad från att vara renodlat defensiv. Så, och i princip bara kunna liksom flytta spelet framåt med eller utan adress till att kunna bidra ordentligt åt båda hållen. Men det är ju någon som Erik gjorde sin första säsong i Hockeyallsvenskan, tyckte liksom tog klockrena kliv, kunde han styrka, och han var ett jättebra exempel på att det som vi ofta pratar med spelare när de gör sina första säsonger på en ny nivå, att ja, men dina styrkor är fortfarande dina styrkor oavsett vilken nivå du spelar på, så är dina styrkor dina styrkor. Att visst, de kan vara lite mindre styrkor i förhållande till andra, eller att det någon halvstyrka som inte alls är en styrka längre och sådär, men dina styrkor i grunden är dina styrkor, och det är det som ditt spel måste bygga på, att måste hitta ett sätt, eller behöver hitta ett sätt att få fram dina styrkor och få bort spelet från eventuella svagheter, och det kan man ju påverka på olika sätt. Men tycker Erik är ett väldigt bra exempel på att liksom, hans styrkor är på den här nivån också hans styrkor, att liksom kunde kliva upp och anpassa sitt defensiva spel, sitt kampspel, att växla upp det lite grann till det som nivån kräver, samtidigt som fortsatte ta kliv i det här tvåvägsspelet. Så att han kliver fram och gör den säsongen som han gjorde är ju en jättestor progression från hans tidigare år i Hockeyettan, som även de innehöll stora steg i spelet åt båda hållen. Och så det är ju nummer 1, någon som ploppar upp direkt i huvudet. Men sen finns det ju även på backsidan och på de många fler. Sen kan ju ta Teokaridis också på det sättet, att det är där kanske det inte handlar lika mycket om utveckling utan mer om en spelare som passar väl in i det vi gör. Men samtidigt, han har inte haft samma offensiva produktion tidigare i sin karriär som han hade här i Kalmar HC. det kanske inte handlar lika mycket om utveckling utan mer om att ha ett grönt ljus för att använda det, att få ut ännu mer av en styrka som man redan besitter. Om att här, vi ser att du är bra på det här. Men här får du lov att verkligen köra med det. Här får du ta den här och ta den här stafettpinnen och springa iväg med den. Så. Men såklart det sticker ut en hel del också. Om man börjar där. Sen är det ju vissa som inte är liksom, det är inte lika mycket rakt. Alltså den här utvecklingen kanske skriker den i ansiktet, men där vi tycker det är fantastiskt att ja, du kunde göra ungefär samma sak och ungefär samma effekt i hockeyallsvenskan som i hockeyettan. Och det kanske inte ser så mycket ut för världen, men det är ett jättestort steg att kunna göra ungefär samma sak men en nivå upp och över en säsong på 52 matcher. Och där tycker jag vi har många spelare som kliver in i just den kategorin. Vare sig vi pratar om Martin Schreiber till exempel, eller om vi pratar om någon annan. Så.
Tycker Gabriel Olsson, Palmberg, Nordström är bra exempel på det du beskriver. Håller du med?
Ja, men exakt. Då. Det är också någon säsong som jag tycker både för Gabbe och Palmberg att de har haft häftiga individuella säsonger på det sättet, att just Gabriel var framförallt första halvan av säsongen tycker jag han var ännu effektivare i sitt spel än vad han har varit i hockeyetten, och det är jättestor skillnad. Och samma sak med Palmberg, där var det kanske tvärtom att han kom upp mer och mer när han säger det ofta och beskriver sig själv ofta som lite trögstartad. Men där är det istället den andra halvan av säsongen som är väldigt, väldigt fin på det sättet. Och många sådana som är ganska häftiga tycker jag.
Ja,
jag bara har en liten grej på Schreiber. Har inte en Tim Theocharidis light? Har inte han utvecklingspotential och självförtroende att kunna liksom bli lika bra som alltså Tim med det här med driva puck och kanske äga en offensiv blå?
Jag tror Martin har väldigt han har, om han gör sina saker rätt, så har han en väldigt ljus framtid inom hockeyn, det tror jag absolut. Sen är det som alltid att han är 22 år gammal, det är många många saker som han ska sköta här under de närmsta åren, men spelar han sina kort rätt så är han absolut en, jag tror en väldigt ljus framtid inom den här sporten. Men sen är det ju, ingenting är garanterat på det sättet, att det är fortfarande han som måste göra det och ta sig dit, men jag tror absolut att alltså, vi gillar Martin och det finns mycket där, och den är en väldigt, det är en rolig person att ha att göra med också.
Jag tycker det känns som att han besitter farten. För att vara back så känns det som att han besitter den där farten som Tim också hade, att kunna bära pucken. Och, ja. Det är klart att det behövs ytterligare kvaliteter för att komma upp till Tim Theocharidis nivå och bli hockeyallsvenskans bästa back och göra 44 poäng. Det är klart att det krävs mycket, men ja, jag håller med dig, Mackan.
Det finns ganska många väldigt bra spelare som inte lyckas med det, men som ändå är väldigt bra att ta sig vidare ändå.
Men jag tänker, ni gick in med ganska mycket hockeyettanspelare. Sen så vi tar, vad är det, Lepaus, Strömberg och Engstrand, det är väl de som kommer in som är liksom lite äldre och lite mer rutin bakom. Var det viktigt att få in sådana spelare också? Vad förändrar det i gruppen kanske?
Själva hockeymässigt var det ju såklart viktigt. Och det jag vet, det räcker ju bara med att öppna en poängliga så förstår man varför. Att någonstans så behövs ju lite mål framåt för att kunna vinna, eller bara vinna tillräckligt många matcher. Så hockeymässigt var det jätteviktigt. Och samma sak med med Christian är att vi hamnade i en situation på målvaktssidan där vi behövde göra någonting. Så tyvärr, vilket vi inte ville hamna i, och det var ju absolut inte ambitionen. Men nu blev det som det blev. Och såklart det var viktigt ur det perspektivet. Ur ett gruppperspektiv ur ett gruppperspektiv skulle jag inte hävda att det var nödvändigt så. På det sättet att det var tvungen att komma in äldre och erfaret in i gruppen, utan det var mer ett hockeymässigt som beslut att, men lite det som jag var inne på, att det var ingen det var inte så snabba kast på det, utan alla de tre hade väl varit en längre process att det hade pågått i, om inte, ja, jag vet att både Kim och Lepa, alltså det hade pågått i månader, kanske inte Christian i månader, men båda de två, det hade ju varit en diskussion över flera månader, så att det var inte att bara, oh shit, nu behöver vi göra någonting, utan att det var med en längre tid, och sen där vi inte heller kände just den här paniken, och den, å andra sidan att det måste hända där eller där eller där, men sen när det blev klart så blev det klart, men det visste vi att själva liksom, att det var nödvändigt ur ett hockeymässigt perspektiv.
När du tittar tillbaka nu på 52 matcher plus 3 stycken matcher i slutspelet, 55 matcher spelade på den här nivån, vilken av matcherna, eller flera för den delen, liksom tänker du tillbaka på och tänker, yes, där satt den. Där satt KHC-hockeyn. Det är det här jag ska använda som instruktionsvideo framöver.
Det är nog ganska många matcher som vi spelar väldigt bra. Jag tycker det kan vi framförallt säga att vi gjorde, att vi spelade en väldigt bra hockey den här säsongen. Sen hade vi inte den effektiviteten som vi behöver ha i för att få ut den riktiga effekten av spelet. Men jag menar till exempel, nu är det inte de, men till exempel jag tycker det, vi har ett par insatser mot Västervik, båda hemmamatcherna egentligen mot Västervik, så spelar vi väldigt väldigt bra när det kommer till alltså exakt vad vi vill göra, hur vi vill göra det. Så jag tror inte vi tar 3 poäng i någon av de matcherna.
Nej, det är båda de med 2 poäng.
Ja, men som verkligen sticker ut. Och sen är det alltid en fråga om hur man liksom värderar eventuellt motstånd på det sättet. Men sen har vi också, jag vet, här i januari mot AIK hemma, vet jag väldigt bra. Förlåt.
AIK hemma vinner ni med 1-0, Palmberg gör 1-0 en fredag. Men ni gjorde ju en riktigt bra AIK borta när Christian Sandberg skulle få tröjan hissad. Och ni åkte upp och fullkomligt kvävde festen.
Exakt, AIK borta är den jag tänker på. Ja. Samma sak med våran sista match i Västerås. Tycker jag är väldigt bra av matcherna som vi vinner. Det är några som sticker ut direkt för mig. Lite tidigare på säsongen är det någonting mer om jag börjar tänka.
Djurgården hemma, är det några som har pratat om att det var en bra match för er? Jag tror det var Erik Norén som tog fram det som den årets match för honom.
Ja, där har vi kanske just den här att alltså egentligen där den matchen var mycket ett resultat av att vi hade spelat väldigt bra innan dess. Jag tror att det är den, vad kan det vara för omgång 9 kanske, någonting sånt där. Och där hade vi spelat, jag tror att vi kliver in i den matchen och vi har ändå gjort 6 bra matcher av de första 8. Även om vi har inte vunnit mer än hälften av dem, 4 matcher då, någonting sånt där. Även om vi har spelat väldigt bra sex matcher och så kliver vi in i den och vi har inte, där är vi inte fullt lika bra, men dock så har vi det som ibland är grejen som är grejen, att där gör vi, där är vi extremt effektiva istället. Så den håller inte jag som själva spelmässig insats som någon topp. Sen var det en väldigt rolig kväll när vi har så mycket mål och det är mycket folk i hallen och det blev en jäkligt rolig kväll och en bra kväll och en positiv kväll för alla inblandade på det sättet.
Jag tror att den kanske kan det vara så att den betyder något mer mentalt än rent spelmässigt.
Ja, men exakt. Det håller jag med om.
Mm. För det, liksom, det var ändå Djurgården som har SHL-aspiration. Djurgården med, vad är det, 14 SM-guld och vi slår Djurgården. För det kändes i alla fall, jag vet vi har pratat om det tidigare med risk för att bli tjatig, så var det i alla fall känslan från läktaren när man tittar på den att ja, fan, det här laget kan slå vem som helst. Just nu fick Djurgården pisk här.
Mm. Exakt. Och det ska vi inte underskatta, speciellt med liksom den. Så många som gör gjorde sitt första år på nivån, hur viktigt det kan vara. Mm. Sen har vi en match också i slutet där när vi är borta i Karlskoga första gången är väldigt, väldigt bra. Och det här är de matcherna som kommer upp. Jag tror vi vinner dem med 4-1 kanske eller någonting. Mm. Men alltså, det är ju matcherna som vi vinner. Sen har vi faktiskt vissa prestationer som är riktigt bra där vi inte vinner. Jag tycker vi har en match på Hovet mot Djurgården igen som vi förlorar 3-2 där vi spelar riktigt bra.
Mackan, du var på den matchen vet jag. Du satt och textade.
Ja, men jag tror att jag sa det till dig Victor när vi poddade under säsongen där och då nappade du inte på mig, då tyckte du att men vi är inte här för att vara med, vi är här för att vinna. När jag sa att ja, men jag tror det var den matchen, och så tror jag ni spelade Björklöven veckan innan, och så är det något topplag till där ni tar 0 poäng tror jag på 3 matcher, men där jag säger att ja, lite effektivare så hade ni kunnat ta 9 poäng på de här, och jag tycker att ni fick för lite poäng sett mot spelet. Då gillade du inte min fråga, men kanske gillar du mer nu.
Ja, exakt. Nu är det en annan situation och andra meddelanden som behöver vara ute i etern. Men jag kan tycka att den matchen är en av våra bästa på hela året. Jag tycker även här på slutet att AIK hemma som vi inte får med oss är en av våra absolut bästa matcher på hela året också. Och det är sådana matcher som vi inte vinner. Vi har några riktigt bra insatser mot SSK där i princip... Egentligen mot Södertälje var det att de matcherna vi förlorade var bättre prestationer än matcherna som vi vann. Sen så är det just det, när det kommer till det spelmässiga. Sen är det ju alltid det här att göra mål, att inte släppa in mål är en del av prestationen. Men själva spelmässigt så har vi, det är några matcher som vi inte får med oss poäng eller vinster. Men som jag tycker sticker ut, det är Södertälje när vi inte vinner hemma och den som vi... inte vinner på bortaplan. Och sen är det samma sak med Djurgården borta och AIK här hemma. Där har vi några riktigt bra matcher från sett till hur vi vill spela och göra saker i liksom mångt och mycket.
Om Mackan, du ser ut att ha något på gång där.
Ja, men jag tänker liksom lite mer det här att ja, men vi pratade ju inför säsongen och Då var ju drömmålet slutspel. Alltså, hur stolt är du över insatsen ni har gjort? För att experterna har väl fått en knäpp på näsan. För att det var det 16 experter på Sportbladet, så hade 15 er som sist och den 16 hade er som näst sist. Så hur känns det?
Jag hade väl förväntat mig att det skulle kännas bättre. Det var min förväntning ändå. På ett sätt är det... Jag fattar ju verkligen grejen om att det är väldigt ovanligt. Om man tittar på de tidigare åren på nykomlingar så har det ju varit att... Kristianstad när de var nykomlingar och när pandemin bröt säsongen så var de klara för en negativ kvalserie året efter. Väsby åkte ut och sen Och rätt efter det kom väl Troja och åkte ut. Och sen kom Östersund som klarade kontraktet med, jag tror de hade, det var i tredje sista omgången eller någonting sånt där. Så speciellt med det i åtanke så är det ju en extremt positiv säsong. Och det är det. Att inte bara klara platsen men att också ta sig till slutspel. Att det är nu för tiden väldigt ovanligt på den här nivån. Och någonting som absolut vi inte ska ta för givet, att det är en stor utmaning att bara göra det. Men sen blir det ändå någonting på något sätt att jag är nöjd men inte jättenöjd, för det är svårt att vara jättenöjd när man kommer tia. Och visst att vi hade en väldigt rimlig möjlighet att spela ännu längre. Den här slutspelserien går ändå till en tredje avgörande match. Och det kommer ett viktigt mål med 4 minuter kvar och sånt där. Men det är väl mest det som känns att det är inte mycket som behöver gå våran väg för att det ska bli ännu mer. Och då är det samma sak med den här 10:e platsen, att det är så pass jämnt där i sista omgången att där ändras positioner och att det är inte mycket under vägen som behöver gå våran väg eller som vi ska göra bättre för att det ska bli ännu mer. Och det är väl redan där som mina tankar går till perspektiv, men mer att känner att att det fanns en potential och en möjlighet att kunna göra ännu bättre.
Ja, men jag köper det du säger, och jag tycker ett tydligt exempel är när ni åker upp sista gången till Umeå. Då har ni häng på 6:e platsen. Då hade ni tagit 3 poäng borta mot Löven där, då hade ni varit så här 2 poäng bakom 6:e platsen eller något i den stilen.
Någonting sånt där.
Ja, men det stämmer. Jag tror ni ledde ju där också, så då var det väl så. Men om man tittar på den här då...
Det jag vill säga är bara, där har du ju de där jättesmå marginalerna. En seger där, lite medstuds där, så hade det kunnat trilla på och faktiskt bli 6:e plats istället. Så tajt var det. Det var ju väldigt tajt mellan 10:an, 9:an, 8:an, 7:an.
Och min fråga då skulle säga var att blev Karlskoga också mardrömslotten med tanke på att de är väl 2 i Allsvenskan sedan jul och har 2-0 i matcher på Södertälje nu. Om du hade fått välja då, hade du valt Karlskoga då?
Nej, men en mardrömslott skulle jag inte kalla det. Nu har jag suttit hemma i veckan och varit lite så här, men vad fan. Det var inte så jävla kast då. de har gjort det bra den här veckan. Sen vet jag inte hur den matchserien kommer sluta. Men det har väl varit förstärkande på det sättet den här veckan. Att, det var ändå lite så jäkla försöka kast och åka dit med 1-0 i matcher. Och att ha en väldigt rimlig skär. Alltså, det är 2 jämna matcher. Det är bäst av 3 så är det ofta så här att... Jag har varit med om bäst av 3 tillräckligt många gånger att det blir så här, har vi en sån match som den andra matchen var för oss där det blir ett målvaktsbyte och där vi har allting emot oss, det är så ofta som den matchen avgör i bäst av 3. Det är en helt annan sak i bäst av 7 eller till och med bäst av 5, men framförallt i bäst av 7, då har man råd att faktiskt ha en sämre kväll, vare sig det är alltså en riktigt dålig prestation eller om det är att som en sån start att man, det går att ha en sån match. Men i bäst av 3 så det är så ofta som den matchen som man förlorar serien på det, för att då blir det som det blev i den här matchen. Det är 2 jämna matcher, vi tar en, de tar en, för att det är ändå 2 så pass jämna lag. Att det är inte jättekonstigt att de jämna matcherna går varsitt håll. Och sen är det en match som tydligt gör skillnaden, där det inte ens var nära. Och det krävs man behöver ha lite tur också om det blir att man ska kunna komma undan med att sen ta båda de jämna matcherna. Det kan man inte alltid förvänta sig. Så det är ofta så som bäst av tre blir. Att har inte råd att ha en kväll där allt går emot eller där det blir en sån start på det, utan måste, gör man istället är det tre jämna matcher, men då har man ju mycket bättre odds att ta hem den matchserien. Mm. Så blir det ju. Och speciellt efter om man, när vi vinner första matchen, så är det tre jämna matcher, då sitter vi i en jäkligt bra position istället att få med oss någon av de andra två. Men sen men mardrömsscenario tycker inte jag, för att det för oss spelar inte så stor roll att vi hade ändå 3-1 i matcher mot dem i grundserien. Sen så är det ett lag som var väldigt förbättrat i sitt spel och hade såklart kommer in med bra självförtroende, men nej, det tycker jag inte. Jag tycker som jag sa, att det låg mer på oss och liksom vad vi gjorde. Sen så märker vi ju det dock att men som jag sa den här veckan, att det är inte bara åka och städa av det laget för någon. Liksom framförallt inte Kalmar HC, men inte för någon egentligen. Alltså det har vi ju sett. Ja.
Du, jag tänker bara, vad säger du till dem som tittade på den här slutspelserien och som kommenterade efteråt och sa att Kalmar HC måste bli större, tyngre och tuffare för att ta nästa steg? Det var en del sådana kommentarer på sociala medier just i samband med andra matchen.
Ja, det är väl en nyhet för mig. Jag har inte läst de där kommentarerna så. Men det är väl en kombination av mycket. Jag tycker liksom, vi behöver bli bättre. Sen om det är större, tyngre och tuffare. Ja, men vi kan inte bli större och tyngre men sämre och inte kunna spela. Liksom, det går ju inte. Men kan vi vara... Men så är det ju såklart. Är vi exakt lika bra men större och tyngre, ja men då blir vi bättre. Kan vi bli skickligare och större och tyngre, då är det ju ännu bättre. Så, men sen, jag tycker absolut inte det är det som den matchserien förloras på. Har ju ingenting att göra med storlek och tyngd och tuffhet. Det tycker inte jag. Utan det är på andra saker. Sen är ju såklart att storlek, tyngd och tuffhet är en ingrediens i matchserien, men inte en avgörande faktor åt något håll. Det tycker inte jag.
Mm. Sen kan det också vara så att just mot Karlskoga som bygger sin hockeyidentitet på det, så kanske det är lätt för folk att säga. Det kanske inte är den identiteten du har byggt med Kalmar HC, att man ska vara stora och tunga och spela tufft.
Nej, vi har aldrig varit stora och tunga, men samtidigt tycker jag att det där snacket om BIK i år är väldigt, väldigt överdrivet. Att, jag tycker många vill placera dem in i något fack där de inte riktigt är längre på det sättet. Liksom, det är min personliga åsikt. Det är en helt annan sak om det faktiskt vore verklighet fortfarande. Men jag tror folk vill hålla kvar vid att BIK ska vara BIK även om de inte riktigt... är det, den här versionen det är inte liksom Daggen och Wessner som åker runt där.
Nej. Och det är ju det man vill att folk riktigt ska komma ihåg om Kalmar HC, även om ni inte alltid kommer uppträda så framöver, för man har olika bra och dåliga dagar och så vidare, men man ska ju alltid komma ihåg att jävla vad det gick undan när man mötte Kalmar HC. Nu kom Kalmar HC, nu får vi fan åka skridskor, för nu blir det åka. Det är ju en styrka i att ha byggt den identiteten i BIK. Liksom. Och det är väl det ni håller på att försöka bygga en liten annan typ av identitet i KHC. Så bara för att man åkte ut mot BIK som har epitetet att vara stora, starka, gruffiga och grisiga, så betyder inte det att det är den absoluta motmedicinen.
Nej, och det är väl alltså, det är sånt som när man har pratat om Kalmar, det är långt bak till åren i Hockeyettan, det är ju också samma sak. Det har alltid, det har varit samma narrativ om att det ska man slå Kalmar i det på det här sättet för att de är på det andra sättet. Medan jag inte riktigt håller med om att det, de här sakerna behöver nödvändigtvis inte ta ut varandra. Man kan faktiskt vara både liten och tuff samtidigt som man kan vara stor och skicklig. Sen så stor, skicklig och snabb, men det vill ju alla ha. Det skulle vara 20 sådana spelare. Men
jag tror han hade nummer 11 i ditt lag. Stor, skicklig och snabb.
Så det du har helt rätt i det du säger, att du vill ha en, det är någonting som vi vill bygga här i Kalmar, eller som vi har byggt upp, tycker jag, under de här åren. Det är just det, att det ska kännas, att alla ska veta att när man kommer till Hatstor Arena så kommer det gå undan, och det gäller att om någonting så i alla fall jobba hårt och att det blir åka av ikväll.
Precis. Hörru Viktor, vi har summerat säsongen 23-24. Ni gjorde det jäkligt bra, ni kom 10 med väldigt taskiga förutsättningar, givet att ni fick beskedet i juli. Liksom. Det är en fantastisk bedrift. Nu kommer det en säsong 2 i Hockeyallsvenskan. Vad ser du att Kalmar HC som förening, liksom, vad är det för steg vi behöver ta?
Alltså jag tror att den här organisationen är på frammarsch, om att har börjat från toppen med sunda värderingar och ett väldigt bra ledarskap från först och främst från Camilla Fredrik och neråt, men sen även när det kommer till med resten av styrelsen, sportcheferna med Daniel Stolt i spetsen. Att det har börjat därifrån, att göra saker på ett sunt sätt. Någonting som jag tycker har genomsyrat verksamheten från min första dag här, det är där att vi är framåtlutande men ödmjuka. Vi vill framåt och är aggressiva på det sättet, men fortfarande väldigt ödmjuka i vad som krävs och för uppgiften. Och det tror jag är nyckeln för Kalmar HC, att fortsätta på den vägen. Sen handlar det såklart om att växa som organisation. Det finns många som, det finns några få som gör extremt mycket, att behöver ju bredda för att organisationen ska kunna ha den här energin. Och likadant är det med verksamheten runt A-laget för oss på här sidan, att det såklart behöver breddas och stärkas upp för att kunna ta de liksom sportsliga stegen. Så är det ju absolut.
Och ja, vi har roat oss med att vara inne på Elite Prospect och tittat hur det ser ut med kontraktsituationer och så vidare, och jag tror Daniel Stolt var ganska tydlig med det också när han var med oss för några veckor sedan, att det är inga spelare som är kontrakterade över säsongen 24-25 ännu. Men vad vi förstår så är det väl egentligen samma sak för tränarsidan. Ni är inte under kontrakt för kommande säsong ännu. Stämmer det?
Ja, exakt. Tycker klubben får äga sina personalfrågor. Och liksom allt det jag kan säga om det är att, som jag har sagt till många, det är ju att jag personligen tror på den här organisationen. Just mycket för det som jag har beskrivit, att det är ett väldigt bra ledarskap från toppen. Och ser verkligen en framtid för Kalmar HC och en plats för Kalmar HC i Hockey-Sverige. Och sen att liksom familjen trivs i Kalmar, och det är en väldigt stor del, och tycker staden har välkomnat oss och tagit emot oss. Men sen i övrigt så får ni fråga Daniel eller någon annan i klubben om resten.
Det förstår vi. Vi får helt enkelt se när Daniel och company väljer att släppa mer information om vilka som står i båset och vilka som står på isen säsongen 24-25.
Ja, men absolut. Viktor, vill du skicka med någonting till de som lyssnar om säsongen? Jag tänker publik och allt sånt där. Du nämnde någonstans att hockeyintresset är mycket högre, att Det är svårare för dig att gå och handla på ICA bland annat. Är det någonting du vill skicka med så här nu när du har ett par som lyssnar på oss i alla fall?
Ja, absolut. Det är väl främst det här att alltså det som jag tycker är kanske det häftigaste och roligaste med att få ha den här ynnesten om att ha det här jobbet. Det är just det att det är få förunnat att få vara med på en sån resa som Kalmar HC håller på med just nu. Att bara den stora skillnaden som har varit nu har jag gjort min tredje säsong här precis, men bara under den här korta tiden på 3 år är det extremt stor skillnad i hockeyns roll i dagens Kalmar. Hur mycket hockeyn har växt i samhället och jag tycker det är häftigt att se just det här att skillnaden på när man går runt på stan och ser kepsar och halsdukar jämfört med hur det var för 3 år sedan. Det är dag och natt. Och samma sak var i lekparken med mina barn och sånt där, och att det kommer folk upp och vill snacka hockey, och det hände inte för 3 år sedan. Det har kommit lite gradvis här och händer mer och mer. Men sen också en sån där grej att bara jag tror före jag kom hit den här sista säsongen före en pandemi, jag tror Kalmar HC hade ungefär 600 personer i snitt på läktarna under matcherna, och i år hade vi ett publiksnitt över 2000 personer, och det är inte den här skillnaden på 1400 personer som är grejen, utan skillnaden är ju det representativa för intresset i staden, och att det är fantastiskt att få vara med om det här när hockeyns roll växer, men också den möjligheten att inspirera människor och varje kväll till att försöka göra någon annans helg bättre, och inte bara vi i den här lilla bubblan, utan att påverka och inspirera till bra saker. Och sen jag var precis på ett föräldramöte här med hockeyskolan där de sa att första veckorna där i augusti var det ungefär som normalt, och sen exploderade för att plötsligt kom det dubbelt så många barn som vanligt. och det är också väldigt häftigt att hockeyskolaledarna fick panik av hur mycket barn som det var som kom plötsligt i oktober. Och det är sånt där som jag tycker är extremt roligt att höra. För att jag menar, den här sporten är en stor del av mitt liv, format mig som människa, mina värderingar, och jag vet att vi genom den här sporten kan påverka både folks måenden till det positiva och inspirera, men också till att vi kan men också att den här sporten i sig, att det kan ge en livslång passion och en kärlek för många andra också, och det tycker jag är jäkligt häftigt. Och sen vill jag tacka alla som har stöttat oss. Vi inte bara de som är runt här, utan alla funktionärer som ställer upp och gör matchdagarna verklighet, alla fans och supportrar. För det stödet betyder mycket, och det vill att alla ska veta att det betyder mycket för oss, att likväl som vi vill inspirera, så är det att ni inspirerar oss att verkligen försöka göra vårt bästa hela tiden. Och jag tycker det har varit en häftig säsong i Kalmar och i Hatstor Arena med många häftiga kvällar. Det liksom många häftiga kvällar här där vi tillsammans har haft väldigt roligt, och det är väl om någonting det viktigaste av allt är att vi har roligt tillsammans.
Verkligen. Fint summerat, Viktor. Och Marcus och jag, vi sa det någon gång tidigare i avsnittet här, men vi vill också passa på att tacka dig och alla er i A-laget som har bjudit oss på en fantastisk säsong, första säsongen i Hockeyallsvenskan. Det har varit skitroligt att följa er. på det här lite närmare hållet. Få lära känna er. Tack för att du har tagit dig tiden 3 gånger och pratat med oss. Och hjälpt till i att bygga det här intresset runt omkring. Som gör att det kanske kommer lite flera till hallen. Kanske lite flera kids börjar spela hockey. Och så bygger vi vidare på den här hockeyresan tillsammans som Kalmar som stad och Kalmar HC som förening är inne på. Stort, stort tack, Viktor.
Ja, tack själva. Jag vet att det är många som lyssnar. Och jag vet att det bidrar mycket också till den här hockeyboomen som hålls på och byggs i Kalmar.
Superroligt. Kommer du på KHC-galan den 13 april?
Absolut.
Superroligt.
Kommer definitivt.
Det låter bra. Mackan och jag kommer dit också. Och då skickar vi med ytterligare en uppmaning till våra lyssnare. In och köp biljetter. Det är samma ställe där ni köpte biljetter till hockeymatcherna. På samma ställe hittar ni biljetter till KHC-galan som alltså går av stapeln den 13 april. Stene och alla andra runt omkring preppar för fullt. Så se till att köpa biljetter innan de tar slut. Så kanske ni träffar Viktor någonstans i vimlet så kan ni fortsätta att surra hockey. Om ni inte träffar Viktor så kommer ni träffa massor med andra KHC-familjemedlemmar som gillar att surra hockey. Så kom dit.
Det har utlovats halligalli vid KHC-familjen.
Halligalli, ja. Ja. Det blir helt
han hade ju något, jag vet inte, vi släppte ju en podd här på fredag morgon. Så du vet inte om du har lyssnat på den, det kanske är lite tidigt. Men du får väl lyssna på Stene där, han hade något riktigt citat där. Jag vet inte riktigt, halligalligalej eller något sånt han körde på slutet när han skulle sälja in det. Så att, ja,
är det en uppdatering, är det en 2.0 på
halligalligalej? Ja, det var han körde på här på slutet så att han fick oss ett bra skratt igår kväll.
Ja. Kom till hatten den 13 april i alla fall. Då blir det halligalli och halligalligalej framåt små timmarna. Det blir bra. Hörru Viktor, återigen stort tack för en väldigt, väldigt fin säsong. Och stort tack för att du tog dig tiden att summera den här med mig och Mackan idag.
Ja, tack för att jag fick vara med. För allt som vi är i varje slag vi känner där. Som ska ske för allt som vi gjort och för allt som vi är för vår KHC.
Podden om Kalmar HC görs i samarbete med Mad Group International. Alla intäkter från sponsorer går oavkortat till Kalmar HC. Stort tack Mad Group International för ert engagemang i podden och i Kalmar HC.